Jag ser en person som simmar där ute, utan någon som helst grodmansutrustning. En del fiskar, stora och små, simmar också förbi mitt fönster. En bit längre fram ser jag en person som står som på vakt. Han håller en stang med en kula på och står alldeles stilla. Jag ser ut genom pilotens fönster och får där se något som får mig att haja till. Platsen där vi står är stensatt precis som våra gamla gator. Och en bit längre fram till vänster står det tre stycken pelare och sönderfallet murverk som påminner om en tempelruin från antiken. Jag rakar titta lite på pilotens instrumentpanel och ser där något slags kartor. Fast utan ortsnamn. Det är nu som jag får riden att försöka rita av en av dessa kartor. Jag har förberett mig för sådana här upplevelser lite mera de sista gångerna. Så jag har en penna och ett litet block i bakfickan. Jag hinner inte rita så mycket förrän min pilot är tillbaka igen. Han har vänt och hämtat en lada av något slag. Han öppnar en lucka i golvet och tar upp en likadan lada. Och placerar den hämtade där i stallet. Sen går han ut med den upptagna ladan och är borta så länge att jag hinner rita av en av de fyra kartorna som finns vid hans plats. Nu är han tillbaka igen. Och vi är på väg upp till havsytan. Väl uppe ser jag ett stort fartyg 700-800 meter langar bort och så försvinner vi upp i natthimlen. Jag ser inte så mycket mer än en del lysen under mig. Efter en stund passerar vi en stad. Som av alla lampor och ljus att döma måste vara rätt så stor. Den återstående tiden ser jag bara utspridda ljus lite här och var. Efter en stund sänker vi oss ner till ett par hundra meters höjd. För att slutligen stanna i gläntan där jag blev hämtad. Snart står jag åter ute vid stenstolpen och ser när han ger sig av i nattmörkret. För mig återstår bara att gå till min bil för att åka hem och lägga mig. Möte med lärde från rymden. December 1985. Det har nu gått några månader sedan jag träffade mina vänner från någonstans. Men nu har jag blivit kontaktad igen och avtalat om ett nattligt möte vid en sjö som ligger norr om mitt hem. Jag beger mig till mötesplatsen i god tid och sitter och väntar på en timmerstock vid en grillplats vid strandkanten. När kvinnan kommer är hon inte ensam utan i sällskap med två för mig okända män. De ser lite annorlunda ut än andra som jag sett tidigare. Är ganska korta till växten. Har långa armar, händer och fingrar och längst ut på fingrarna där våra naglar sitter har de liksom runda och platta fingerspetsar. Benen är smala och de har någon form av skor eller stövlar. Blomaktiga till fargen. Huvudet är något ovalt. De har liten mun. Stora runda ögon. Smala öron och liten. Platt nasa. På kroppen har de en åtsittande blågrön trika. Ganska blank. Och ett bälte med två vita trianglar och en kvadrat. Jag ser också ett tecken bestående av två hopkopplade cirkelsegment. Det ena grönt och det andra blått. Jag frågar vilka de är och var de kommer ifrån. Kvinnan svarar att de kommer från andra sidan av hennes planet och er vetenskapsmän. Punkt. Naturligtvis undrar jag varför de vill ha kontakt med mig. Och den ene börjar med att berätta om saker som har hänt i historien. För flera tusentals år sedan, när vi hade kommit så långt med vår teknologi att vi kunde börja utforska universum, gjorde vi resor till många platser. Även till er planet. Vi väntade länge innan vi beslöt att ta kontakt med er. Men sedan gjorde vi åtskilliga försök. Tyvärr inte med särskilt lyckade resultat. Det har hänt att vi blivit hånade och förföljda och T.O.M. avrättade för att vi har velat hjälpa er. Hur menar du? Säger jag. För länge sedan försökte vi att lära er vad som var rätt och fel. Vi hjälpte er att stifta vissa lagar. Tänk på de 10 budorden som vi gav er. Vad har hänt med dem efter alla dessa år? Har ni förstått dem och levt efter dem? Så ni menar att det är ni som har gett oss dem? Är det också sant att en person som vi kallar Jesus var en av er? Nej. Han var en delef som kom från vårt tvillingplanet. Där hans far var läkare. Men det fanns fler än Jesus som verkade på jorden vid den här tiden. Maria var inte den enda kvinnan som fick en son efter oss. Det var noga räknat 17 kvinnor till, som fick söner av våra förfader. Att det bara blev Jesus som blev ihågkommen beror på att han lyckades få en skara som trodde och litade på honom, vilket inte de andra 17 fick i någon större utsträckning. De blev utstötta och hånade, så till slut hämtades de hem till det ställe som de kom hit ifrån. Men varför kunde ni inte helt enkelt visa er och ge er till känna? Utan att behöva börja från ett nyfött barn. och Maria blev alltså befruktad i vanlig ordning. Ja, Maria och hennes familj var inga jordbor. De blev helt enkelt nedsatta på jorden av oss. Och då bar hon redan på barnet som blev kallat Jesus. De blev så att säga utplacerade på ett sådant sätt att ingen skulle kunna avslöja dem. Och likadant gick det till med de andra 17. Skulle du tro något annat så är det fel. Men en dag ska både du och alla andra få veta sanningen. Och där förstår ni också att ni inte är ensamma i universum. Vi kan inte avslöja hela sanningen om ert ursprung med en gång. För då skulle det bli fullständigt kaos. Men ni har fått en och annan byggsten genom åren som ni kan forska vidare från. När ni har kommit tillräckligt långt så förstår ni nog att ni inte är skapade av något osynligt väsen. Många av er har förresten redan börjat inse att Gud inte skapade världen utan att ni härstammar från en annan civilisation långt ute i världsaltet. Som sagt, vi har visat oss artskilliga gånger. Men era så kallade ledare och styresmän vill inte visa er att de tar oss på allvar. De försöker bortförklara oss som inte existerande. För de tror att vi skulle ta över er jord och göra dem till vanliga medborgare som ni själva. Men enligt vår mening så är det ni vanliga människor som har det lättast att ta oss på allvar. Så därför har vi bestämt oss för att ta de första kontakterna med er. Inte alla. Men ett hundratal av er. När ni känner att tiden är mogen så kommer ni att påverka era ledare så att även de förstår. Varför just du har blivit en av de utvalda vet du sen tidigare. Du och några andra har inte försökt att förneka oss. Även om ni inte heller tog ställning för vår existens föran den dagen där ni alla samtidigt blev påminda om att vi existerar. Vi kan bara beklaga att det gick lite klumpigt till för några av er. Men efter vad jag har hört och sett så har ni inte tagit någon skada. Tvärtom. Du har istället blivit självsäkrare och mognare än du var före vårt första möte. Ännu viktigare är kanske att du har blivit ett med dig själv. Och det är mer än vad andra någonsin kommer att bli. Du kommer att märka det när du så småningom ställs öga mot öga med alla som försöker övertala dig att allt detta är fantasier och drömmar. Du kommer även att få träffa personer som säger sig vara experter på allt som handlar om oss och våra förehavanden. Men du ska märka att de inte har den minsta aning om vad det hela handlar om. Ska vi tala om experter så finns det väl egentligen inte några andra än du och dina vänner som vi kontaktat. Ni är ju de enda som känner oss. Och nu till den stora frågan. Du har blivit tillfrågad om du vill komma till oss. Men du svarar inte blankt nej. Och du har inte avvisat oss när vi besökt dig. Istället har du kallat på oss vid olika tillfällen för att få hjälp att reda ut vissa saker. Vi har sagt att vi ska hjälpa dig. Men inte så mycket på en gång att det väcker för stor uppmärksamhet. Utan vi tar det lite i taget. Du har kanske funderat över vad vi vill dig. Vi vill samarbeta med dig. Och om du är beredd på att fortsätta våra möten så lovar vi att lägga kontakten så länge du själv vill. Men varför kan ni inte ge er till känna för många fler än för bara en handfull människor? Som jag sa så har vi försökt att på ett stilla och fint sätt få kontakt med er. Men i de flesta fall så blir vi anfallna av era militärer. Som av någon anledning inte vill tala om för er streck att vi finns till. Vi har inga som helst planer på att starta något krig. Utan vi har enbart fredliga avsikter. Men så länge inte era myndigheter godtar vår existens så kan vi heller inte hjälpa er till rätta innan det är för sent. Andra besöket på havsbotten. 9. februari 1988. Efter ett långt uppehåll. Hör min rymdkvinna Jenny äntligen av sig igen. Den här gången ska vi mötas klockan 10 på förmiddagen. Jag åker ut till mötesplatsen klockan 9:30 och sitter och väntar på att hon ska dyka upp. Men hon kommer inte. I stallet får jag syn på det här ägget en bit bort mot en udde. Så jag reser mig och går dit. När jag är framme så glider en bit av väggen åt sidan och en öppning blir synlig. När jag kommit in i ägget sluts väggen. Och jag känner de vanliga vibrationerna. Vi stiger rakt upp. Förmodligen otroligt högt. För jag kan se både väst- och östkusten. Så ändrar vi kurs och går söderut. Över Holland. Belgien. Frankrike och vidare in över Spanien. Där vi svänger en aning västerut mot Atlanten. Efter en liten stund går vi ner på så låg höjd att jag inte kan urskilja något land. Efter högst en timmes flygning stannar vi plötsligt och går ner mot vattnet. För att stanna strax ovanför vattenytan. Jag ser att min pilot mixtrar med några knappar och en ratt. Piloten. Det är min berättande vän från ett tidigare möte. Så börjar vi röra oss igen. Men inte uppåt utan ner i vattnet. Genom väggen ser jag inte mycket annat än skum och bubblor. Och det blir allt mörkare. Men så blir det åter ljusare. Och vi befinner oss i en nerifrån belyst dalgång. Bestående av både mjuka och böljande fält och höga, spetsiga klippor, komma eller kanske jag skulle säga bergskedjor. Så stannar vi mitt framför en bergvägg. Och i väggen finns en jättestor, tjock och tung port som öppnar sig genom att glida åt sidan. Efter vad jag kan se så är den av metall. Omkring 25x25 meter i fyrkant och kanske 5-6 meter tjock. När den är helt öppen, glider vi in i en ofantligt stor grotta. Kanske ett par kvadratkilometer stor. Med alldeles släta vägar ut med sidorna till 50-100 meters höjd. Ovanför det släta är det skrovliga ytor. Bildet är inte direkt relaterat till texten. Vi har stannat på en avsats som tycks sträcka sig runt hela grottan. Och i grottvägen finns ytterligare portar och dörrar och trappor som leder upp till andra avsatser. Min pilot har lämnat ägget. Simmande mot en dörr i berget. Den öppnas. Och det syns ett rum innanför. Det kan vara någon form av sluss. Och även den stora grottan måste vara byggd så att den går att tömma på vatten. Varför skulle den annars behöva trappor och racken på och till avsatserna? En annan sak som slår mig är att de stora portarna är numrerade med helt vanliga siffror. På andra platser jag sett har det bara varit några geometriska tecken. Kvadrater. Trianglar. Cirklar och punkter. Mellan några av portarna finns några slags tavlor. Och på dessa är kartor uppritade. Snett bakom mig är en ingång med siffran 4. Jag kan även se en 6a. En 7a. En 1 och en bit ovanför 7an och 5a. Mellan 6an och 4an hänger en tavla med en kartbild av Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika, Grönland och Antarktis. I Atlanten mellan Nordafrika och Florida på kartan finns en stor markering med en röd cirkel. Och från denna cirkel går det ut flera röda streck till olika platser på kartan. Bland annat till Nordsjön och Ishavet. Det streck som går mot Nordsjön är numrerat med en 4. Samma som finns på en port i grottan. Sträck nummer 4 slutar i Nordsjön en bit utanför holländska eller tyska kusten. För att därför grena sig ytterligare 4 sträck. Om jag inte minns fel så gick ett till Österrike. Ett mot Norge och Sverige. Ett mot England och ett mot Sovjet. För varje sträck på kartan tycks det finnas ett nummer som har sin motsvarighet på någon av de mindre portarna i grottans väggar. Och om dessa portar leder till någon sorts färleder eller tunnlar i underjorden eller ut i vattnet. Det vet jag inte. Det måste ha gått någon halvtimme sedan min pilot gav sig iväg. Men nu kan jag se honom igen komma ut ur en dörr i väggen. Vid sidan av dörren lyser en blå lampa. Och strax efter det att han passerat lyser det rött eller gulrött. Jag hör ett ljud. Och strax därefter är han inne i ägget. Den stora porten öppnas. Men vi åker inte direkt ut ur grottan utan följer grottvägen inåt. När vi kommit längst in i grottan så får jag se något otroligt. I bergvägen sitter stora fönster. 10-12 meter breda och 5-6 meter höga. Och innanför dessa fönster är det liv och rörelse. Det ser ut som någon verkstad av något slag. Där finns farkoster. Både såna som jag tidigare sett och andra. Och där finns mänskliga varelser som arbetar med någonting. När vi passerar det sista fönstret får jag också se något minst lika märkligt. Nämligen raketer eller liknande. På en av dem står det USA med stora vita bokstäver och något mera som jag inte uppfattar innan rummet bakom fönstret blir mörkt. Jag börjar genast fundera över det jag sett och försöker få svar av min pilot. Men han är moltyst. Strax efter är vi ute ur grottan. På väg i dalgången och upp till ytan. Efter någon timme är vi tillbaka vid utgångspunkten hemma i Småland. Hela resan tog väl inte mer än högst 3 timmar. Grottbesöket inräknat. Väl framme vid stranden ska jag just gå tillbaka till min bil. Där jag upptäcker Jenny. Min rymdkvinna. Ingen kan väl bli gladare än jag när jag ser vem det är. Vi står och pratar om vad som hänt när jag får en vild idé i skallen. Kan vi inte åka hem till mig och dricka en kopp te? Hon skrattar och frågar om jag vågar det. Det är klart att dina kläder kanske skulle väcka uppmärksamhet, säger jag. Men hon lugnar mig och efter ett tag så sitter vi hemma i vardagsrummet vid en kopp te. Under samtalet om händelserna i havsgrottan kommer jag in på raketerna jag såg. Och där blir hon strax lite allvarligare. De har blivit upphittade på olika platser, säger hon. Och de kom inte enbart från USA utan från många nationer. Hon säger att myndigheter i olika länder saknar dem men att de inte vill tala om det. Flera av de här raketerna kunde ha startat ett kärnvapenkrig om vi inte hade tagit hand om dem. Mer kan jag tyvärr inte säga till dig. Efter samtalet om raketerna var hon sig inte riktigt lik längre. Hon var inte den glada och pigga Jenny som jag haft att göra med tidigare. Jag har aldrig sett henne så allvarlig och ledsen som hon var nu. Du ska inte lita för mycket på vissa nationers löften och fina tal om nedrustning. Jag kan tala om för dig att det har aldrig rustats så mycket på er jord som nu, säger hon. Märk, detta från 1988. Rune kommentar. Det som de håller på med nu, det är förberedelser för ett krig som kommer att utplana er alla. Du måste tro mig Ante. 60% talar för att det blir så. Och det ökar med någon procent varje år som ingenting radikalt görs. Vi fortsätter med att prata om andra saker. Och det slutar med att vi ger oss av till stranden. Sedan vi pratat en landstund blir hon hämtad på samma sätt som tidigare och jag återvänder hem. Men så mycket är säkert. Som att jag aldrig kommer att kunna sluta tänka på Jenny. Min fantastiska rymdkvinna och hennes vänner från där ute någonstans. Utdrag från kontakten 30. mars 1989. När vi sitter runt lampan, ser jag hur de verkligen ser ut. De är C:A150-160 cm långa, ganska klent byggda, med ett paronformat huvud, en halv gång större än vårt. De är ljusare i hyn, har inget hår uppe på skallen, däremot något tunt, mörkblont. Polisong liknande hår från de små och platta öronen ner till hakan. De har smala läppar, en liten antydan till näsa och ganska stora ögon. På jassan ligger fyra smala metallskenor, fästa på en ring i nacken mellan öronen. Två av metallskenorna går ner mot pannan och två vid sidan av ögonen. Han har en åtsittande overall som ser ut att bestå av C:A 2 cm stora metallplattor. Overallen är heltäckande. Den går ända ner under fotsulorna men slutar vid handleden. Där någon sorts vantar tar vid. Han har också ett svart bälte. Troligen av metall. Med några symboliska tecken. Där finns två vita trianglar som lyser svagt. Två stående rektanglar med ett rosa sken som varierar i styrka. Och en symbol bestämd av två varandra korsande cirkelsegment mellan två lodrata streck. Den ena lodrata rektangeln reagerar när jag talar med honom och liksom följer min röst. Från bältet går två skenor över bröstet upp till en metallring som han har runt halsen. Och på skenorna sitter tre vita runda plattor. Två på hans högra sida och en på hans vänstra. På hans vänstra axel sitter en liten dosa med två knappar och något som ser ut som en stickkontakt. Bägge personerna är lika varandra. Bortsett från att de andra har en väska eller låda som hänger på sidan och något som liknar en stämgaffel. Jag frågar vad som ska hända nu och varför de tog kontakt. Vi vill veta om du fortfarande är intresserad av att hålla ditt löfte till oss som kontaktperson. Om så är fallet så ska ni alla få den information som fordras för att kunna upprätthålla kontakten med oss och de andra. Jag svarar på deras fråga och undrar i min tur om de kan säga varifrån de kommer. Vi kommer mycket långt härifrån. Men ändå från en plats i samma system som jorden ingår i. Vi har stationer på nära håll. Bland annat på jorden på tre olika platser. Du har varit på två av dem. Ner i haven. Den tredje platsen ligger på jordytan. Men dold för att ej upptackas av er. Den på jordytan är den äldsta. Sen har vi ytterligare sex stationer på olika planeter. Men jag kan inte säga vilka. Ligger dessa planeter långt bort från jorden? C:A 2 dygns resa. Jag har ju varit på er hemplanet. Den verkar ju inte vara så långt borta. Du har aldrig varit på vår egentliga hemplanet. Utan bara på ett par av våra stationer. Men vi är där många år i taget. Så på sätt och vis har du ändå varit hemma hos oss. Något så nere. Jag säger att jag funderat över hur de kan vara under vattnet utan någon speciell dykardrakt. Vår drakt är mycket speciell, säger han, Med hjälp av den kan vi skapa ett osynligt energifält runt omkring oss som stöter undan vattnet för en kort stund. Han tar sig mot axeln där den lilla dosan sitter. Sen går han mot mig. När han är på en halv meters avstånd, så känns det som om en osynlig vägg trycker mig åt sidan. När det är dags för oss att skiljas, gör han en rörelse över bältet. Och efter en stund lyfter han fram marken. Strax följd av den andra. Jag ser dem 15-20 meter upp. Sedan är de borta. Halvvägs hemåt i bilen får jag syn på ett ljus över vägen. Det blinkar till ett par gånger och så är det borta. Det måste ha varit dem. Slututdrag. Slutkommentar. När jag, Rune Hötes, besöker Rant i juni 2001 fortäller han att kontakten till de utomjordiske fortsatt pågår. Och att han gör nöjer nedtecknelser efter varje kontakt. Slik har han nu en stor hög med papper från sina kontakter. Som kan samlas till en ny bok så småningom, säger han.